Karin. Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat.
Välkomna till ett nytt avsnitt av våran podd, Polyprat. Vi får titta noggrant på normer och hur vi förhåller oss till dem i våra egna liv. Jag tänker att ju fler normer jag bryter, desto fler får jag syn på. Hela livet är ihopflätat av en massa antaganden. Och plockar jag upp dem och tittar på dem, så är det fler och fler som faktiskt känns absurda och inte någonting jag vill ha med i mitt liv. Så idag ska vi prata om det. Och vi ska också få en gäst senare, Andreas, som gör sitt liv rätt mycket utanför normen. Välkomna!
Helt vilt. Ja. Jag kan känna att jag har brutit mot många normer på ett sätt. Och det började ju egentligen ganska tidigt. Under min uppväxt så bröt mina föräldrar normer i det samhället där de bodde. Och de gjorde saker som inte mina kompisars föräldrar gjorde. Så jag har ju sett ett normbryteri på något sätt. Att följa din egen vilja och tanke och fatta dina egna beslut kring saker.
Gud, jag kan ju så relatera, för att vårt hem var ju fullt av flyktingar.
Ja.
Det var ju liksom så jag växte upp, att människor från andra länder som kom till våra lilla samhälle där jag växte upp liksom tog min mamma under sina vingar. Liksom. Mm. Så det var alltid människor hemma, och att det är viktigt att ta ställning.
Ja, men precis. Och det har vi ju gemensamt. Och jag är ju väldigt tacksam för att ha det perspektivet så djupt i mig.
Jag tänker relationsmönster är ju en otroligt stark norm att förhålla sig till eller inte förhålla sig till på något sätt. Att öva sig att ändå ifrågasätta. Kanske ändå har övat upp muskeln på något sätt.
Ja men precis. Jag känner att jag har, det har jag fått med mig. Ytterligare en sak som jag har, ett privilegium som jag har, är ju att jag upplever att jag har genom min uppväxt fått med mig att jag kan få ta plats och göra skillnad. Att det är okej. Okay. Jag behöver inte ursäkta det på något sätt, utan att det, man får göra det. Och det vet jag ju att det kan vara väldigt svårt för många. Att det kan finnas ganska höga krav på att man ska passa in i samhället och man ska inte utmärka sig och man ska inte vara obekväm för andra.
Mm.
Jag har alltid drömt om familj och barn. Och det fanns ju självklart att jag skulle ha det från början. Så det var ju en ganska stark strävan i alla relationer jag haft ända sedan jag började vara ihop med folk. Är det den här relationen som ska leda till att vi lever ihop och har barn? Så det har jag ju aldrig velat välja bort. Eller göra på något annat sätt än utanför tvåsamhetsnormen. Alltså jag tycker ganska mycket om att vara i relationer. Jag tycker väldigt mycket om att vara ihop med någon. Och jag tycker väldigt mycket om att leva nära människor. Och jag är ganska bra på det. Jag har ju trots allt en historia av att jag har varit i flera längre relationer.
Kan man säga att det är någonting som du också prioriterar högt?
Ja, det är det. Och jag har ju med mig att relationer är någonting man jobbar med. Det är ingenting som kommer gratis. Det är ingenting som bara faller sig naturligt. Utan relationer är ett arbete. Och det arbetet vill jag hemskt gärna göra. Jag tycker om, för jag prioriterar att vara i relationer så pass högt. Så där har det ju inte funnits liksom en stark drivkraft att göra relationer på ett väldigt ovanligt sätt. Det har det inte.
Just det. Men jag tänker på det här att vara solopoly, eller att mer upplevas, alltså att ha den starkaste eller den tydligaste relationen med sig själv och kanske med barn.
Mm.
Om man har det i sitt liv så är det ju ganska många som anser att den relationen är ju liksom, den är speciell och den utgår ju från ett beroende som barnet har av en. Men att det är sätt att släppa andra närmare eller sätta dem på samma nivå nästan som barnen, att det är så man inte gör. Liksom. Men för mig har det också varit jätteviktigt att leva. Det har varit någonting jag velat och som också är någonting jag har sett i och för sig i min uppväxt. När vi pratar nu så har jag precis haft pojkvän hos mig en vecka med barn.
Mm, mm.
Två yngsta barnen som finns där. Så det betyder ju att mina barn vet och ser, och de ser min man med människor som han träffar, och det blir en levd en levd erfarenhet på något sätt. Mm.
Mina föräldrar skilde ju sig när jag gick på lågstadiet, och min mamma hade ju ganska många män som passerade efter det på olika sätt, och jag kan uppleva att hon, att det fanns en känslomässig frånvaro när hon gick in i alla de här olika nya mötena och nya människorna som styrde henne bort från att vara närvarande förälder i vissa faser i min uppväxt. Det är ju någonting som jag har varit väldigt, väldigt försiktig med när jag blev poly. Det var en rädsla jag hade. Okej, nu ska jag gå in i andra möten och jag kommer att bli liksom förtjust och sådär. Och det kan ju sluka upp ens medvetande väldigt starkt.
Jag känner att jag är lite där, så att här, det här tar liksom i mig, känner jag. Den här, det är någonting jag verkligen funderar över. Jag vill ju att mina relationer ska göra att det även är bättre för min familj. Alltså att det summan av att jag gör relation med den här människan ska vara att det blir bättre för alla som blir påverkade av det. Det är ju ett mål, och jag förstår ju att det inte är någonting som alltid sker. Jag har ju på något vis resonerat i att om jag blir glad, liksom lycklig, glad, påfylld, så är det någonting i grunden positivt. Men skuggsidan av det är precis det här du beskriver. Att jag liksom, du vet, blir så upptagen.
Någonting som inte är närvarande.
Precis, att jag är någon annanstans i min närvaro. Jag tycker nästan det är lite jobbigt att prata om.
Ja, jag förstår. Men det är ju någonting man kan vara medveten om. För någonstans så, jag har också varit känslomässigt frånvarande perioder. Och det kan man ju vara av flera skäl. Att man kanske får flykttendenser. Att nu vill man bort från det som är jobbigt just här och nu. Och man ser att någonting annat är bättre. Och då kan det ju bli flykttendenser också. Och inte bara handla om intensiva känslor för någon annan, utan så. Och det får man ju vara lite nykter med. Men jag har vi är ju ändå vuxna människor, så ju mer medveten man är om de här grejerna, desto lättare kan det ju vara att kliva i och ur det, att få båda. Nu är jag här, och i vår familj så har vi ju haft det där att man måste stänga av telefonen vissa dagar och kvällar för att vara närvarande med varandra. Vi har en ganska starka krav på det för att hitta närvaro här där vi är. Och min man tycker att det är otroligt provocerande om man är frånvarande när man ska vara tillsammans. Så att han
vill det liksom.
Ja, men han signalerar. Ja, han signalerar ju det jättestarkt om man märker att jag flyter bort. Liksom. Och när jag inte kan klara av och kliva i och ur de här delarna, det är då jag känner att det handlar mer om flykttendenser än om romantik och kärlek. Och
just det.
När jag klarar av och liksom balanserar det här, då är det ju sunt. Så det är just någonstans så det här vi har ju tittat på det och liksom är hälsosamt just nu.
Det här är så, vad spännande, för att normbrytandet i sig är inte det som vi kommer egentligen att prata om så mycket, utan vad det här normbrytandet gör, och det är lite situationer som det inte riktigt finns något facit för. Nej, men hur gör man när man är väldigt förälskad i någon annan? I en vanlig monorelation så tänker man kanske att man försöker dölja det och komma över det och hitta en väg förbi det. Och det du och jag pratar om är ju, hur kan en stark förtjusning och en stark förälskelse eller nästan en besatthet av någon, hur hanterar jag det när jag är kvar i den relation jag har kanske? Men kanske framförallt då det kan vara barn eller vänner eller de som är nära. Mm. Det tänker jag något att lära sig av, oavsett om man lever som just du och jag gör, eller om man lever på något annat sätt. Det vill säga, alltså passion eller besatthet som flykt eller som någonting gott, det är en jätteintressant fråga. Litteraturen och konsten är ju full av exempel på besatthet som också leder käpprätt åt helvete. Mm. Så det här är ju, det är ju inte som att det är bara du och jag som har upptäckt att det här är liksom lite minerad mark.
Ja.
Och i relation, jag tycker det är jättefint det du beskriver, att din partner också så här flaggar för att du är inte närvarande nu. Jag vill att du ska vara det.
Och det kan ju provocera mig. Det kan ju provocera mig om jag vill liksom svara på dig, på ett meddelande från dig och sådär, och så vill jag vara närvarande där också och sådär.
Ja.
Men du bara, lägg det inte i hur jag använder min telefon. Telefonen är ju så symbolisk, det är så mycket kommunikation som finns i den.
Ja, ja. Och vi kämpar ju också med det, alltså att den här hitta balans för de olika personerna. Vad är bra och vad är dåligt? Liksom. Jag kan också tycka att det är helt fantastiskt när det gäller att bryta normen när det är tvärtom. När människor vill ge plats för kommunikation med andra.
Mm.
Det tycker jag att jag möter på så himla fint sätt i de två starkare relationer eller tydliga relationer jag har nu. Att båda de två vill gärna ge plats för den andra relationen och tycker att den är viktig. Det är egentligen inte någon skillnad, om jag tänker efter, mellan att en pojkvän skulle tycka att det är klart du ska spendera tid med din bästa vän. Mm. Alltså det är en generositet som man kan ha på många olika sätt i en relation. Att ja, det är klart andra människor är viktiga. Men ibland när jag får syn på det kan jag bli helt full i skratt över hur just normbrytande det är.
Ja.
Att, som nu när jag hade det här besöket så var det liksom 10 nätter som jag sov tillsammans med min pojkvän i ett gästrum vi har. Och det var inte liksom, jag kramade om min man som jag lever med och kollade av ibland så här, hur är det liksom? Vad skulle du behöva? Han bara, har du mysigt upp och sov med dig? Eller vad du nu gör på nätterna.
Mm.
Alltså att det snarare är så här, gör och passa på.
Mm.
Och det har jag ju vant mig vid, sån är han. Och plötsligt kan jag få syn på det och bara se, ja men det är helt fantastiskt.
Men det är någonting som jag kanske hoppas på mer utav framöver, är ju att umgås mera med flera utav ens partner. Men, och med de två partner som jag har nu, så är det ju båda två signalerar rätt, väldigt tydligt att men vi hänger gärna ihop, självklart. Utan där kan jag vara lite så här, men jag vet inte om jag orkar. Klarar jag av att fokusera på två män samtidigt i samma rum? Och hur ska jag hantera det? Jag har än så länge inte liksom varit i sådana situationer där jag har gjort det och känt mig helt så här, åh, det här var helt fantastiskt. Utan mer så här, okej, nu gjorde vi det, det var trevligt att ni kunde prata. Men, så jag är ju mer av en parallell människa. Också på grund av min egen ork, att jag trivs bäst med att umgås med människor en och en. Jag tänker att det kan också vara, skulle kunna vara en fråga för vem som helst som har mer begränsat med energi. Och där är ju du mer extrovert i sociala sammanhang. För mig har det varit liksom, men först får man känna av och får gå en tid och så får man ses och så får man se. Det tar tid att komma till det där stadiet och jag känner mig trygg och säker med den relationen och att jag känner mig helt bekväm. Och det är ju säkert, har säkert med mina normfrågor att göra, hur att min hjärna liksom inte klarar av tanken på hur ska jag bete mig? Hur ska jag förhålla mig till två män i samma rum? Hur ska jag göra när de är där båda två? Vem ska jag pussa på? Vad kommer den andra tänka? Och även om båda säger att men det är lugnt, det är fine, eller men vi är lite försiktiga, eller vad de än säger, så sätter jag stopp för mig själv. Och det tror jag är väldigt mycket styrt av mina egna normer utav. Jag har inga bilder. Jag har ingen bild utav hur det här ska gå till. Jag har ingen erfarenhet. Jag har ingen förebild utav hur andra gör. Jag har inte sett det i min omgivning. Mer än i polysammanhang då. Men de är ju så, å andra sidan, extrema åt andra hållet.
Vilka sammanhang tänker du på då?
Nej, men om man går på en polyfika och alla är liksom kramiga och pussiga och väldigt mycket på olika sätt. Åt alla håll. Och det vet ju jag. Att jag har kunnat vara så här, nu är det för mycket. Det här är för mycket för mig. Och det kan ju vara en personlighetssak hos mig. Men det kan också vara en enorm begränsning. Att jag, min hjärna liksom fixar inte det här. Jag kan bryta jättemycket normer. Men där, precis där, så har jag liksom inte klarat av att gå vidare i det. Men däremot så jag menar, jag kan tycka att det är svårt med bara den normen att med dem jag har relation med prata helt bekvämt om andra de dejtar. Och det har varit olika. Där har jag upplevt att det beror på hur bekväm den andra är att prata om det. Mm. Och där har det funnits hela spännvidden. Om det är någon person som är väldigt bekväm med det. Men då har jag helt bekväm med det också. Men det är någonting jag övar på att verkligen göra. För jag vill inte hamna i det där att man inte börjar tassa på tå för varandra. För att man kanske börjar träffa någon annan och inte säger det. Men att verkligen, ja, men nu pratar vi om det. Nu lägger vi upp det på bordet direkt. Ja, det är inte så där. Det kommer inte heller helt naturligt för mig. Utan det är någonting jag behöver göra liksom lite medvetet aktivt.
Jag är ju så sjukt nyfiken. Så att jag frågar ju även när det inte är bra för mig.
Mm.
Alltså ett av mina sätt att hantera min osäkerhet om andra partners eller kärlekar som människor har är ju att hellre fråga än att min fantasi drar iväg. För att jag har haft en teori om att som det ofta är, att i min fantasi så är ju andra människor som den här människan träffar mycket bättre och mer och bra och så på alla sätt och vis. Och att min jämförande djävul sätter igång. Och då har jag haft en tanke att om jag istället frågar och får reda på hur det är, så förhåller jag mig åtminstone till verkligheten och inte till min fantasi.
Mm.
Det är både bra och dåligt. Eller det har funkat både bra och dåligt, kan jag säga. Men det har i alla fall gjort att vi nog i alla olika sorters kontakter och relationer vi har, så är det väldigt sällan som det är tyst om de andra. Nu ska inte jag fråga mer om hur underbar den här andra partnern är, för att nu skulle jag behöva höra lite om hur underbar jag är.
Ja, men jag fattar.
Mm. Att det blir någon slags här
självplågeri.
Ja, eller det är klokt av mig att inte fantisera utan hellre veta. Det vet jag. Men vilken grad kan man ju alltid fundera på.
Mm. Mm. Ja, men jag förstår.
Och det också handlar också om att jag har försökt och velat ha, om jag kan, så vill jag stötta de andra relationerna som min partner har. Och då har ett av mina sätt varit att jag vill intressera mig för dem. Jag vill visa att de är viktiga i ditt liv och jag vill att du ska kunna prata om dem. Och jag vill erkänna dem på alla sätt och vis. Inte så här låtsas om som att de inte finns. Och jag har ju också haft en tanke på att jag gärna vill ha kontakt, om de andra personerna vill det, med de människor som är viktiga i en älskad människas liv. Så jag har ju på olika sätt försökt göra det. Oftast har det varit att skriva. Ibland har man blivit Facebookvänner och hänger och skriver på varandras sidor och sådär. Och ibland har det varit så att att metor, alltså personer som den människan jag träffar har relation med, de har blivit kvar längre än vad själva relationen har blivit. Alltså det finns ju så många fantastiska människor där ute. Det är väl också en sån här intressant norm att bryta. Att istället för att se andra partners som någon som konkurrerar, så som ser det som att att jag har försökt öva mig på det. Att snarare se det som att vi är liksom del av en liten flock på något sätt.
Mm. Vi älskar samma människor. Samma människa. Vi älskar samma människor.
Det betyder ju inte att vi är en flock, det måste ju alla vilja, men jag har tänkt på det lite som en flock. Vi är en liten grupp runt den här människan. Och att om jag kan ha kontakt med de andra så gör det flocken starkare istället för svagare.
Det kan ju vara sociala sammanhang, att följa med och träffa en annan partners vänner. Ja, det här är min flickvän. Hon är by the way gift och jag kommer också i det här sammanhanget ut som flersam. Och nej, hon är inte otrogen och ja, jag vill att ni ska träffa henne.
Det är så många lager liksom.
Ja, det är många lager i det. Och jag önskar att det var mycket enklare. Och jag tror att det enda jag kan göra är ju att prova mig fram försiktigt.
Jag tycker jag förhåller mig till det hela tiden. Jag lever ju på en liten plats. Och när jag har haft människor hos mig så är det ju så att varje gång jag går till affären med någon och håller den personen i handen. Så det finns ju bara en affär. Alla går på den affären. Jag kommer att träffa barnens skolkompisar. De personer som mest har kommit hit och mer varit komet eller liksom tillfälligare besökare, så har jag också funderat på, nej men hur mycket är det, hur ska jag göra? För det finns inte, jag kan inte gå en promenad där vi bor och inte träffa på någon som kommer att titta och förstå. Sen vet jag inte alls, jag tror de flesta är ganska ointresserade av att prata jättemycket om mitt relationsliv. Men det är ändå så att, ja, men som nu under veckan min pojkvän var där och vi gick och hämtade barn tillsammans på skolan. Det är klart att det syns.
Mm.
och det är nog en ganska stor skillnad mellan olika sociala sammanhang. Hur mycket jag behöver komma ut hela tiden. Och nu har jag bestämt mig för att jag tänker inte gömma relationer som blir viktiga för mig.
Nu ska vi få träffa Andreas. Andreas Rinnemo som gör allt möjligt från att skriva böcker, debattera stjärnfamiljer och är en av dem jag har haft mest kärnkraftdiskussioner med genom åren. Så förutom att han är väldigt vacker naken så har han tänkt mycket på hur familjeliv, barn, relationer kan göras och se ut om de helt enkelt skräddarsys istället för att följa en norm. Välkomna till ett prat med Andreas.
Kan inte du berätta lite grann om hur du har tänkt kring tvåsamhetsnormen och ja, hur din resa har sett ut i förhållande till den?
Men jag tror att när jag började mitt någonting polyaktiga liv så där för ganska många år sedan så tänkte jag nog, alltså, initialt var det väl mest det här, det vore roligt att kunna ligga med andra ungefär på den nivån. Men sen ju längre jag har levt poly och också gjort allt andra val i livet, desto mer känner jag väl att det är andra delar av tvåsamhetsnormen som har skavt och som jag har utmanat på olika sätt. Jag lever till exempel, jag har barn där vi är tre föräldrar och där två av oss var ihop där vi fick barnet, men inte ihop med en tredje så att säga, utan det var ett upplägg där vi valde att skaffa barn på det sättet. Och det upplever jag på många sätt som ett minst lika stort, även om det inte innehöll någon sexuell flersamhet. Men däremot så utmanar det ju tvåsamhetsnormen på ett annat sätt.
Mm.
I att man ska, det ingår ju också i sättet att göra tvåsamhet, att man ska ha barn och man ska ha det bara med varann i relationen, så att säga.
I den lilla kärnfamiljen.
Ja, sen har jag också valt att bo i kollektiv som jag gör nu och har gjort i ganska stora delar av livet. Det är också ytterligare ett sätt att inte leva trots att jag då har haft en relation som i alla fall utåt har också är pappa till mitt barn, så det har varit en relation som har kunnat vara en kärnfamiljsrelation, så att säga.
Mm. Men om du känner att det är den här att bryta mot normen i din familjekonstellation, är det någonting som har kommit helt naturligt för dig att det var så ni ville göra? Varför blev det så?
Det finns ju flera svar på det. Jag tror att vi pratade ganska mycket om att vi ville skaffa barn, men kanske var flera föräldrar på något sätt. I början av relationen tror jag hade någon idé om i alla fall att vi kanske skulle hitta typ ett annat par och skaffa lite barn kors och tvärs och leva ihop på något sätt. Jag vet inte om det mest var mina fantasier, men något sätt att skaffa barn och vara flera föräldrar hade vi nog en idé om ganska tidigt. Så att säga att det var naturligt, det är väl kanske att ta i, för det kräver ju som alla normbrott så kräver det ett ganska aktivt val. Att det är inget som man bara råkar göra av misstag. Så att säga.
Det är ju jätteintressant, det här aktiva normbryteriet. Att du aktivt måste ha tänkt igenom hur du vill göra snarare än att följa den vägen hur man ska göra. Gäller det andra saker i ditt liv också? Eller gäller det när det gäller familj och relationer? Eller är du en person som lätt hanterar liksom normer på det sättet generellt? Eller hur kommer det sig att man vågar se utanför normen? För jag tänker att många är ganska, ja, man är ganska hemblind. Man gör på ett sätt, man vet inget annat sätt att göra.
Jag tycker att det är ganska kul att försöka få syn på normer och tänka på dem. Så det kan jag tänka en ingång. Sen är det ju många normer jag väljer att inte bryta bara för att jag inte orkar eller för att det känns mer bekvämt så. Och väldigt många som man säkert inte ser heller, utan som bara blir. Men jag tycker att det är roligt att fundera över varför gör jag så här? Varför blir det så här? Finns det något bättre sätt att göra det på?
Mm, det att vara i det här aktiva valet hela tiden. Att det...
Ja, men det tycker jag. Sen är det ju så, det är lite så lätt. Jag tycker man så lätt hamnar i fel saker. Men sen är det klart att de val jag har gjort har ju också varit saker som har skavt mycket för mig. När jag känner familjsliv har aldrig riktigt lockat mig. Eller ska säga, det har alltid varit saker som har skavt med det. Och därför har
vad
jag...
är det som skaver med det?
För mig är det nog, det känns lite för instängt och lite för mycket av samma människa. På på lite fel sätt. På den, man ska säga. Jag brukar säga ibland också att när jag började leva flersamt så var det nog viktigt. Jag har alltid tyckt att det är viktigt att det ska vara rättvist och så vidare. Men min stora drivkraft var ju snarare att jag skulle få ha fler relationer än att det var så jätteviktigt att den andra skulle ha det. Men ju mer jag har gjort poly, desto mer känner jag att här, träffa någon som bara är ihop med mig, det känns ganska läskigt. Det beror ju väldigt mycket på vad personen är, men det är någonting med den här tvåsamhetsnormen där man ska på något sätt vara allt för den personen, ha den personen. Ja, man måste alltid vara där om hen behöver och leva upp till alla behov, och har en någon sexuell preferens så måste man ändra haka på den eller tänka att din stackare, du får inte leva ut den här sexuella drömmen för jag tycker att det är inte min grej. Alltså, det är så mycket i det där, och så var allt det där som man förväntas vara indirekt i någon slags tvåsamhetsnorm för en person, det tycker jag känns jobbigt.
Om vi håller oss till just den här tvåsamhetsnormen, har du upplevt situationer där det har varit svårt att inte vara i normen, där du har upplevt dig ifrågasatt eller där du har fått en inbjudan till ett bröllop där det står med partner eller någonting sånt motsvarande där du har fått...
Ja, men det har jag. Sen tror jag att mycket också sitter i en, det är som är så lurigt med normen, att det sitter ju i ens egen huvud på något sätt, att jag jobbar som konsult i många år till exempel, och varje gång jag kommer till en ny arbetsplats, vilket jag ju då gör då och då, så måste jag fundera på hur gör jag det här, ska jag prata om det här? Sen har det varit olika hur jag gjort min praktik. På något sätt har det här med att ha barn med tre, det är så synligt och barn är så den har blivit så självklar att prata om på något sätt. Det har varit lite svårare ibland med när jag har haft två partner. Jag kommer ihåg att jag vid särskilt så pratar jag, har jag pratat om min sambo och min flickvän, och sen har jag låtit dem sett lite om dem. Lurar ut att det är olika personer eller inte. Nej, så jag tycker att det är helt ett val man behöver göra. Ska jag komma ut och hur ska jag göra det och så vidare. Sen tycker jag att reaktionerna ändå har varit, det är klart att det har varit lite ifrågasatt ibland och en del blir lite ställda och vet mest inte vad de ska säga och så vidare. Men jag tycker nästan att det är svårare att behöva hitta hur ska jag komma ut med det här på ett bra sätt då, än att reaktionerna egentligen blir så himla dåliga.
Ja, nej, men det kan jag känna igen, att mycket sitter liksom uppe i min hjärna när jag ska liksom tala om hur kommer det här uppfattas då, och hur presenterar jag det här på ett sätt så att det låter som så det är begripligt och vettigt och normalt för mig, för de här människorna som aldrig har varit i kontakt med det här begreppet eller sättet att göra saker. Och sen när jag väl börjar prata om det så är det liksom inte så höga trösklar någonstans. Jag har väl fått höra, det jag har fått höra någon gång, men du stopp, jag vill inte höra om ditt sexliv. Mm. Men jag pratar inte om mitt sexliv. Jag pratar om andra saker. Men...
Om du frågar, jag ska inte se dig framför dig Minna när du är så här, men vi har inte pratat sex alls, men i din andres huvud. Så har ju en hel föreställningsvärld satt igång som absolut handlar om sex.
Ja, men jag tänker det här med familjen. Du säger att egentligen har du känt att det har varit en mer central grej de sista åren. Jag tänker också samtidigt i vårt samhälle idag så ser familjer så otroligt olika ut. Det har blivit så uppluckrat hur många vuxna som finns kring barn med alla. Men man skiljer och man flyttar ihop och det är särbos. Och det är, så jag upplever ju att den delen är mer uppluckrad. Och folks idé om hur det kan vara är också mer uppluckrat nu än vad det bara var för 10 år sedan.
Ja, men det tror jag att det är, och jag tycker att det är intressant med tvåsamhetsnormen också, att det är så många andra normer att den kan kännas, säkert för de som är i den, att den kan kännas väldigt självklar och naturlig och den bara är så, men så är det ju inte, utan den utvecklas ju ständigt, och det är ju som du säger att stjärnfamiljer med vad jag brukar säga vanliga skilsmässoheteros som bara har skilt sig och sen skaffat nya partner och så vidare, att de kan ju ibland leva ett liv som påminner en del av vårt. Annars pratar vi ganska mycket om när vi planerade barnprojektet, vi kallade det, jag och min dåvarande partner kallade det för projekt skilsmässa, för vi tänkte att efter några år kommer vi framstå som vilken skilsmässofamilj som helst.
Fantastiskt.
Det är ju väldigt nyktert sätt att se på den här skaffa barnprocessen, ja, det här är vårt skilsmässoprojekt på något sätt. Om man tänker på poly och flersamhet, då tänker man ju ofta på sexuella och romantiska relationer. Och det blir ju ändå en resa från det att man bestämmer sig för att bryta normen tills man har vuxit in i den här identiteten, att det är så här jag fungerar och är och gör. Och det är ju en resa. Och hur har den resan, har det förändrats för dig? Har det alltid känts helt naturligt att göra de här aktiva valen kring relationer, eller har du någon gång fantiserat om att ja, men det vore väldigt nice att vara monogam igen, för att monogamspöket har börjat prata i dig?
Jag tror att att vara helt monogam har jag nog aldrig haft någon större lust till, men däremot så har det väl sett väldigt olika ut i hur stark primär relation jag har haft, eller hur, alltså att i perioder så har jag nog mer tänkt okej, men det är nice att kunna ligga med någon annan när man har lust. I andra perioder så har jag mer kanske haft relationer där det är mindre skillnad i hur viktiga, vem som är viktigast och så vidare. Så det är en ständig utveckling. Jag ska inte säga att jag har landat i något, så det ändras. Det händer under tiden.
Men det är ju så det gör, det ändras ju. För mig har det varit så att jag har vuxit fram mer och mer, att jag gick in kanske med väldigt intellektuell idé om jag skulle göra, och nu är det mer att det blir olika också beroende på vilka kontexter och människor jag möter. Det jag känner att jag med tiden lyckas släppa när det gäller normen är idén om hur det ska vara. Både den poly-idén och den monogama idén. Det är som att man skalar av en lök. Liksom, lager efter lager.
Jag tycker att jag har hittat en så viktig nyckel för mig har varit att inte, det är så lätt att man har den här idén om, är man ihop eller inte, vad är, alltså det finns två så väsensskilda relationer, som är man vänner eller är man pojkflickvän eller vad man nu är, partners. Och jag brukar tänka att jag försöker tänka, sen är inte alltid jag lyckas, men jag tänker att det viktiga är kanske inte exakt vilken typ av känslor jag känner, eller vilket det viktiga är, dels vill jag träffa den här personen, vill jag ha den här personen i mitt liv, vad känns som ett lagom commitment, och så börjar man där, och sen får man väl, om man har inget emot att sätta en etikett på relationen om man tycker den passar, men då ska ju etiketten vara det som passar minst dåligt i relationen, snarare än ett sätt att förhandla relationen.
Ja, men det där kan ju vara lite grann en fälla när det gäller de här normerna, att man vill ju också kommunicera inte bara en ideologi när man pratar med människor, eller att vara en ideologisk bärare eller kampanjgeneral. Utan man vill ju vara någon som är äkta eller någonting som beskriver det liv jag faktiskt försöker leva och de relationerna jag har i mitt liv så autentiskt som möjligt. Och då får man ju blanda begreppen lite grann.
Inom monovärlden finns det ju väldigt tydliga distinktioner på när det är en partner, när det går över till vänskap, det här är mitt ex, det här är det här är någon jag hoppas det blir något med. Det är viktigt liksom var man är i den här skalan, på eller av, det är liksom binärt. Hur ser det ut i ditt liv?
Det är ju, har ju varit situationer och ibland där det inte är uppenbart. Och där det är ganska enkelt de gångerna jag tycker att jag har haft relationer som har passat ganska bra, som jag pratar om med de här begreppen, att ja, men sambo har täckt det ganska bra och flickvän har täckt det ganska bra. De perioder av livet då relationerna inte har sett ut på de sätt, eller kanske i transition, och jag själv inte har tyckte att det finns en självklar etikett, jag kanske inte vet riktigt vad relationen är på väg, den är på väg att förändras, men då är det mycket svårare, för då blir det svårare att prata om den personen på ett sätt som andra förstår, om man inte vill gå in i detalj på hur relationen ser ut, vilket man kanske inte alltid vill.
Det är väl väldigt typiskt för den monogama normen att det är väldigt få etiketter, och det är liksom underförstått vad det här innebär. Det här är min fru, det här är min sambo, det här är min flickvän, eller det här är min fästmö och sådär.
Om man pratar tvåsamhetsnormen och så vidare, men en sån sak som jag brottades med en del för 10 år sedan, när du hade en tydligt definierad primärpartner som såg ut som min riktiga relation utåt, och hade kanske inte så mycket andra relationer heller, men i teorin var öppen för det, men då var det ju sådana saker som att säga, ja, men jag har en släkt som jag tycker mycket om och som vi firar mycket födelsedagar och ses säkert 15 gånger per år, min mamma och mina morbröder. Jag tycker det där är jättekul och prioriterar det gärna, men min stackars sambo kanske inte tycker det där. Det är inte så att hen har jättemycket mot min släkt, men det är inte vad hen skulle prioritera så ofta och så mycket. Så det finns ju många sådana här delar av tvåsamhetsnormen som inte, som man nog kan ha nytta av att fundera över även om man är monogam, så att säga. Men vill man de här sakerna, kan man fira semester på olika håll ibland fast man är ihop? Och sen kommer man ju till de här liksom frågorna som manusarna bråkar med. Hur nära relation får man ha med sitt ex? Och hur mycket får man ha kompisar av fel kön, särskilt när man är hetero?
Följer med monogamnormen.
Ja, men jag tänker att det är också intressant att se den som inte heller något superfast, utan att som vi pratar lite om det här med att skilsmässor har blivit vanligare och man träffar nya partner och bonuspartner och så vidare, och att det man har barn då, ett ex som man har barn med som är viktigt att ha en bra relation med, att det där ändå också har förändrat tvåsamhetsnormen. Det finns även för monogama, så är den inte fullständigt självklar, utan ofta tror de att den är det, men börjar man gräva i det så finns det, börjar man verkligen fråga monosar var går gränsen för otrohet, så tycker de inte precis samma sak, och det tycker de, och de har oftast inte pratat med sin partner om det.
Man vet inte, man lever i limbo fastän det på något sätt, man tror att det följer med konceptet en gemensam bild, men så är man fostrad i helt olika bilder av vad det sanningen är.
Ja, och sen är det klart att det är inte lika spretigt som det är inom polyvärlden, så att säga, hur man kan göra olika.
Har du gjort så mycket i dina relationer att du har förhandlat de här sakerna? Har det varit någonting som har blivit en del av dina relationer, att du har behövt göra det, eller har det fallit sig naturligt i de här
naturligt, jag upplever nog i den långa relation jag haft som länge var någon slags primärrelation, så stod vi båda ett intresse av att fundera, så vi tyckte det var lite intressant att fundera över och försöka utmana vad gillar vi och så inte, men det är ju alltid så. Varje sak vi har gjort normbrytande har vi verkligen varit tvungna att plocka upp det och prata om det och bestämt oss för att göra på ett annat sätt. Annars har det ju gullat in i automatiskt inom normer som man kanske, som båda kanske inte är. Det är inte så båda vill göra. Och jag tycker att för mig så har det oftast blivit bättre när praxisen är lite mer medvetet vald. Ibland kan det, på vissa sätt kan det kanske bli bra om man råkar hamna i något också, men många gånger blir det ofta dåliga mönster och saker man egentligen inte vill, om man inte tänker, så att säga, för då gör man bara på något sätt som man tror att man ska, och det är inte säkert att det är det som passar en bäst.
Nej, men det kan väl du också med Karin instämma i, att när man väl går in i den här identiteten så är det svårare och svårare att se en väg tillbaka. För det är på något sätt som att ju mer man, för det som händer är ju att jag på något sätt förhandlar för mig själv hur jag vill ha det och med dem jag relaterar till. Och ju mer medvetna och aktiva val jag gör istället för de här passiva, kanske normativa, monogama valen, desto mer aktivt har jag ju valt för hela livet. Men jag tycker ändå att det är intressant att tänka liksom. Jag menar, hur skulle det kunna bli? Hur skulle det kunna utveckla sig? För det gör ju också att mina liksom egna begränsningar som jag har vuxit upp med, alla de här normerna som äter upp mig från ryggen hela tiden och kommer ikapp mig, att jag lättare kan skaka av med dem. Om jag tänker att det här är inte någonting som jag gör just nu bara för att det är lite spännande just nu, utan det här är någonting, det är ett liv jag vill leva. Men om du, jag tänker för dig då, den här normbrytande resan som du har gjort med både dina barn och dina relationer, är det någonting som du känner att du har lärt dig som har mejslats ur som en viktigare kunskap när man gör aktiva val i sina relationer jämfört med när man följer normen?
Bra fråga, vad ska jag plocka upp då? Nej, men det är nog just det här med välja själv och låta det vara dynamiskt och kunna, som jag ju tror att jag skulle vilja göra även om jag mot all förmodan skulle gå in i en monogalation också, för det är ju också någonting med att man, hur man ser på varandra, hur mycket man tänker att du och jag är så här just nu och så ska vi låsa in oss i det för all evighet, eller om man fortsätter att utvecklas på olika sätt, det betyder det också att om man har en lång relation så kommer ju man själv kommer att förändras och den människan kommer att förändras, och då kommer man inte vilja göra relationen på precis samma sätt, utan jag tror att mitt relationsideal är nog snarare att man man kanske träffas lite intensivare någon period, eller man har något gemensamt projekt, eller man gör på något sätt, och sen kanske man kanske inte nödvändigtvis behöver fjärma sig känslomässigt, men att man i liksom tid och prioriteringar fokuserar lite mindre på varann i perioder, och så kan det där få pulsera lite snarare och vara lite olika beroende på var man är någonstans, så att man inte hamnar här att man hindrar varandras utveckling, vilket jag tänker att man väldigt lätt gör i en tvåsamhetsnormativ parrelation.
Nej, jag tänker att du har ju verkligen varit inne och grävt i det ordentligt, därför att du har byggt upp din familj på det här sättet och flera relationer, medan jag och Karin har ju kanske privilegiet, eller vi stannar kvar i den här normen att vi lever i varsitt äktenskap med våra barn där vi bor på heltid, och på där på sätt är mycket närmare den, det som är den monogama normen i det yttre i alla fall, och det är en form av safety net på många sätt, medan du har ju på något sätt kastat det ut mycket mer handlöst och utan de här säkerhetsnäten som ändå kan finnas i en mer normativ relationssyn.
Ju mer man inte skapar en trygghet i, vad säger, praktiska uppgörelser och hur man bor och så vidare, och desto mer man är öppen för att saker får bli lite som det känns att utvecklas, det ger ju mycket frihet, men det är klart att det också gör det läskigt på många sätt. Ju mer man, det är ju någon slags balans mellan trygghet och möjlighet och frihet som man behöver hitta, hur man vill göra, hur man skapar den där tryggheten på. Monosar ofta löser en del anknytningsproblem med att sätta mycket trygghet i att man bor ihop och man ligger inte med någon annan och många sådana grejer. Och ju mer man tar bort det här, desto mer behöver man ju skapa tryggheten i att veta att om någonting blir jobbigt så kan vi prata om det och hitta vägar framåt istället. Istället för att tryggheten sitter i, ja men det ska alltid vara så här.
Och det här känns jätteviktigt.
Ja, det är jätteintressant. Det är så lätt liksom att man beskriver det man själv är frälst i som det som är det enklaste. Kan inte ni också känna igen er i det? Man är så här, men det här är ju ändå vägen att gå framåt.
Sen tycker jag också att en aspekt är ju kanske att jag tycker att det är intressant med normer och med relationer. Jag tycker att det, även om det är lite smärtsamt ibland, jag tycker om att prata om hur är vår relation, hur vill vi göra den och så vidare. Om man är en sån som tycker att sånt är jobbigt och svårt och tråkigt och mest vill köra, så kan det ju vara, så tänker jag att det kan vara jobbigare ibland att försöka leva ett liv som det jag lever på så sätt också. Men för mig är det jätteviktigt att om jag har relationer med att det går att prata om vad är vi i vår relation, hur gör vi den, vad vill vi någonstans.
Jag ska bara säga att jag tycker det är jätteviktigt med att du också är väldigt medveten om många av dina privilegier du har, och du har tittat väldigt mycket på normer. Jag vet att du har läst genusteori på universitetet, och jag vet att du vill på alla möjliga sätt titta på även din del av hur normer ser ut och makt ser ut och hur du förhåller dig till det. Och det gör ju för mig gör ju det att du har ett språk också för många av de processer som sker väldigt omedvetet i många relationer.
Det blir ju roligare att leva det här livet om man också tycker att det är intressant och fundera över de här sakerna. Inte bara tycka att det är en jobbig grej man behöver hantera, så att säga.
Man måste tycka att det är roligt och relatera. Annars så...
Ja, men det är nog en jättebra beskrivning, så att man tycker att den biten är rolig. Så, alltså det är många som säger också att orka hålla på, jag tycker det är jobbigt nog med en.
Så tack Andreas för samtalet, och så får vi se fram emot nästa vecka när vi får möta Annika som är vår relationsanarkistguru. Det ska bli väldigt kul att prata om relationsanarki och om hur Annika jobbar med sina relationer i nästa avsnitt. Varmt välkomna till det!
Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.